Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu sätter vi en bil någonstans där vi... Jag aldrig har varit. Kan du berätta vart vi är någonstans?
Nej, jag kan berätta var vi är. Aha. Men inte vart vi är.
Kan du berätta var vi är någonstans?
Oja, det var enkelt. Det kan jag göra. Vi är på Kullgrens Änka. Det har du möjligen aldrig hört.
Nej.
Har du varit ung och rask på 20- och 30-talet så hade du kunnat höra Carl Gerhard sjunga om Kullgrens Änka. Han skriver en liten notering om henne i en kuplett. Och det här, ja, beskriv vad vi ser framför oss.
Ja, vi... Man skulle kunna säga att vi har kommit till någon sorts vändplan, fast det har vi inte. Utan det här är ju något som har varit berg tidigare. Som man då har sprängt sönder och så ligger det en massa stora, stora stenblock. Och några av dem ser ut som stenblock gör och har gjort sedan familjen Flinta ungefär. Men så finns det några block som ser ut som är nästan tagna från... De är alldeles släta på ena sidan. Så det ser ut som de är tagna nästan från en från ett höghus, liksom, från en fin byggnad. Mm. Jag var ute och kände på dem nyss, de är verkligen så... Så släta som man tänker att en husvägg på ett stort höghus är, liksom. Mm.
Och så står det med någon sprayfärg på dem. 13,7 T, 7,7 T, 7,5 T. T står förstås för ton. Det här är stora bumlingar. 16,3 ton har du där borta. Mm. Det här är ingen småsten, men det är sten, det är granit. Och det är en speciell granit, inte att den är extra stark eller hård eller tung, men den är röd. Och det är viktigt i sammanhanget. Den här Kullgrens Änka, det var verkligen en änka, och Kullgren var ju hennes man och han dog. Och då tog hon över stenbrottet i Bohuslän, där man naturligtvis har brutit sten så länge som någon kan minnas. Sen köpte de diverse stenbrott och det här är ett utav dem. Strax utanför Tranås ligger denna. Och då är det lite extra intressant med att stenen är röd, för den anses vara lite finare när den då är slipad och polerad som en spegel. Och då är vi inne på just finare byggnader. Hotell i Hongkong är klädda i foajén med Tranåsgranit. Kan du tänka dig? Elis Pettersson har varit där och kan intyga detta. Jag har bara sett reklam för det. Men det är väldigt vacker sten när den väl är polerad. Antingen det blir gravstenar som är blanka eller om det blir omfattningar till en entré till någon monumental byggnad. Men det allra häftigaste med detta stenbrott. Nu har vi ju kört här några hundra meter åt olika håll på lite knappt farbara grusvägar, och du ser att det ligger sten lite här och där, och det finns då möjligen igensatta övergivna brott och också aktiva brott. Där vände vi ju, för vi vill inte precis bli påkomna med att vara här, eftersom vi har kört förbi kanske 5 skyltar med förbjudet att och ej infart och ja, sådana helt normala. Vi står helt på olaglig mark här. Mm. Eller vi står olagligt på mark i alla fall. Men det häftigaste med det här är att till det stora segermonumentet i Tyskland beställde Hitler röd tranåsgranit. Dels härifrån och dels då från ett stenbrott utanför Vimmerby och från lite olika stenbrott i Sverige, för att det var vacker sten och han skulle ha det bästa och dyraste och vackraste och mest storslagna han kunde tänka. Och de där Hitlerstenarna kom de att kallas, de finns fortfarande kvar. Det är möjligt vi har kört förbi någon Hitlersten nu här i skogen. För att det blev ju aldrig levererat eftersom kriget tog slut. Tyskland förlorade. Och inget segermonument fanns att göra. Det fanns ingen anledning att göra ett stort förlorarmonument heller. Så Hitlerstenen blev inte levererad. Det finns jättemycket utanför Vimby. Och det finns då här också. Där har du Kullgrens Änka. Nu heter det inte Kullgrens Änka annat än i folkmun. Det har hetat Svimpex och närvis Hallindens granit eller vad det nu står på en skylt som stod ackompanjerad av en sån här förbudsskylt. Det här, Tony, har du aldrig sett och insup den moderna historiken.
Jag tänker att det här är ju också något som är för evigt liksom.
Ja.
Vi må få ny teknologi hit och dit, men människans fåfänga kommer på något sätt se till att det här är för evigt i bruk liksom.
Ja, och om du tar en gravsten som är ytterst väl polerad till spegelnivå. Om den här gravstenen då står i ur och skur i 250 år, så är den efter så lång tid rätt snygg fortfarande. Kanske lite mossbeväxt, något mindre blank, men det är fortfarande en god bit röd granit man ser framför sig.
Mm.
Ja, så är det verkligen. Det är nästan lite Stonehenge-nivå på det här.
Mm.
För det är så jättestora, enorma stenbumlingar vi ser framför oss.
Men det är märkligt hur en, som vi har en sten som det står 16,3 ton på. Den ser ju inte ut att mycket vara mycket för världen. Att den kan vara så enormt tung alltså.
Ja. Men mineralet granit är ju tätt jämfört med marmor som är allt annat än tätt. Marmor på en marmorskiva i köket, det kan du nästan skrapa med en kniv. Alltså du kan göra märken om du sågar bröd eller skär bröd med kniven rätt på graniten. Rätt på marmorn. Granit tål i stort sett allting. Syror och verktyg och sådär.
Och det blir tungt också.
Ja. Jag kom på en annan sak. Vi ska göra en podd någon gång i Borghamn. Av ett enda skäl. Där har de ett stenbrott till.
Mm.
En bit upp i Östergötland ligger Borghamn. Och det hörs att det är en hamn till att börja med. Och där finns då grön marmor. Grönaktig. Inte lika grön som kolmårdsmarmor eller marmor i Askersund. Men det är det stråket av marmor eller mineral som finns i marken där. Där har man fortfarande brytning utav marmor. Och i hamnen, i Borghamn, alltså en gästhamn och för fritidsbåtar och sådär. Inte särskilt mycket handelstrafik där. Där har man vågbrytare i marmor. Hur många hamnar har det?
Jag får mig att tänka på där jag växte upp, Holmsveden heter det. Mm. Där finns ju otroligt mycket från istiden som är bevarat.
Ja.
Bland annat ett, jag vet inte vad det kallas för, typ ett hav av sten typ. Vad kallas sånt för?
Är du inne på Döda fallet?
Nej, alltså, det har något speciellt namn, sånt riksrös. Jag kommer inte ihåg. Men det är alltså ett, det är som en stor åker, bara att det är bara sten liksom, stora stenbumlingar som ingen har ställt dit, utan det är liksom naturen.
Bara blivit så.
Ja.
När du sa Kramfors så tänkte jag direkt på Döda fallet och Huss. eller som han kom att heta, vildhussen. Huss, det låter ju militäriskt, och det var ungefär vad han var. Och så skulle han leda om någon älv. Och orsakade då att den mycket vackra naturliga, det vackra vattenfallet som fanns där dog. Och kvar är bara sten. Det heter döda fallet. Det kan du googla när du kommer hem.
Ja, det är mycket, men vackert. Det här var inte Kramfors, utan det här var Holmsveden då, mittemellan Söderhamn och Bollen.
Ja, men det är halvnära i alla fall. Ja. Jag kan ingenting norr om Gävle.
Nej, det märks. Ja. Nej, men om man nu... Det här är på något bestående. Det här kommer aldrig att förändras. Det här kommer alltid att vara. Så nu när vi befinner oss i coronatider.
Ja, ja, ja.
Där allting helt plötsligt tappar sin mening. Och på något sätt går att rucka på. Det som man trodde var på något sätt bestående. Har visat sig vara väldigt flyktigt. Och väldigt... Som till exempel att... När jag var i 16-17 års åldern, då stängde man skolorna i Boden för att det var så kallt.
Ja, det är ju ett skäl.
Nu stänger vi skolorna för att vi är rädda att få influensa.
Ja, det är ett annat skäl. Det, om du tar en sån evig och djupt liggande tradition som kyrkkaffe.
Mm.
Nu till och med den i farozonen på grund av corona.
Ja, i söndag så fick vi dricka vid bordet. Man fick inte hämta själv.
Ja, alltså. Precis.
Det...
Och imorgon ska en annan evig institution, nämligen gymnasiet i Tranås, tydligen stänga. Av just samma coronaskäl. Ja.
Ja, men jag tycker att Finland kanske gör det bästa. Så de stänger inte ner, utan de bara ändrar formen en smula. Och gör det till distans. Alla utbildningar blir distansutbildningar liksom.
Ja, men för det kommer nog bli rätt mycket sånt på gymnasiet också.
Ja, men det känns som att det finns en annan tydlighet när det gäller Finland än vad det finns i Sverige. Det är lite hattigt. Och igår höll jag på att göra på mig när Sveriges statsminister Stefan Löfven går ut och säger att vi ska satsa 75 miljoner på en informationskampanj om att tvätta händer. Då tänker man ju så här att, ja, vänta nu. Om det finns pengar för sådana grejer, varför har vi en haltande sjukvård? Och...
Ja. 75 miljoner, man får rätt mycket förskollärare för det. Man får rätt mycket undersköterskor. Och här blir det då istället några reklambyråer runt Kungsträdgården som gnuggar sina händer.
Ja, och jag gjorde någon sorts notering av detta, att det här inte var ironi på sociala medier. Men så var det lite ironisk i slutet ändå, skrev att imorgon så kommer regeringen att instifta pengar för att skapa en kampanj om hur man placerar ena foten framför den andra. Och jag underströk att det var ironi. Men det är löjligt alltså.
Ja, jag kan hålla med dig. Det, ja. Jag ska inte hacka på Stefan Löfven. Jag har hört honom livslevande några gånger. Jag tycker han är bra. Han ger ett sånt där gott intryck där han står och pratar. Det han säger kan man ju då läsa sig till innan han ens har klivit upp i talarstolen. Men våran husafghan, han var först i kön efter ett sånt där politiskt möte förra valet. Då Stefan Löfven var i Tranås med livvakter och allting och svarta bilar. Och så var han först för att tacka för talet och för att ta en selfie.
Mm.
Och du kan tro att han skickar iväg den till alla nära och kära och långt borta och hemma.
Ja, jag såg den bilden också.
Nej, men
på något sätt är det är ju bra. Alltså för en kille som kommer från ett annat land, som just nu går i skolan och försöker att liksom bygga sig någon sorts framtid. Liksom. Att han har så stor respekt och förstår på något sätt att det här, att höga ämbetsmännen då är någonting att rikta blicken mot, istället för människor med dåligt inflytande och sådär.
Och så blev han blev så vida pass nervös. För Stefan Löfven sa ju då, jaha, och vad vill du och sådär, vad heter du? Och då sa han, thank you på engelska. Och han är ju inte riktigt hemma på engelska. Så han blev så nervös. Att, och så tog han fram sin telefon och så tog han en selfie. Och sen var det bra med det. Men det var en upplevelse för våran lilla afghan.
Ja.
Där det inte är tänkbart till att börja med att ha
mobiltelefonen.
Nej, det finns överallt. Men att ha en politiker som är vald, som tar sitt ämbete på allvar, som inte så fort han vaknar tänker på hur mycket han ska kunna tjäna under bordet den dagen, och som är okränkbar med Mellanöstern mått mätt, totalt okränkbar, obetalbar. Ja, nu kanske han inte är så obetalbar, men man kan inte köpa honom. Så att det är klart att vår lilla Hamid, han kände att det här var nästan lite helig mark att stå på.
Ja, nej, men jag kan förstå den känslan. Jag har väl någon liknande så. Men däremot så kan jag ju se att vi har varit inne på politik. Inte prat, vi pratar politik alltså. För att jag går igång på det så mycket. För att jag ser ju hur liksom samhället har på något sätt devalverats med när vi börjar privatisera saker. Och det är, tyvärr, för mig är det en sorts korruption. Liksom.
Ja, nu ska du inte...
Nej, men när man tar skattefinansierade medel och ger det till någon annan som ska sköta ditt jobb. Liksom. Mm. Då, det blir knas, det blir fel. Liksom. Mm. Även om det kan vara goda människor som på något sätt tar över den där verksamheten, så blir det ändå pengar som blir fokus.
Mm. Mm. Jag håller med. Bara för att vi ska lämna politiken så ska jag dra en annan historia om politik. Fast den är inte så politisk. Det var vår äldsta dotter när hon var kanske 12 år gammal eller så. Så var hon på ett läger på Gotland. Norrlandalägret heter det, för det ligger mycket vackert vid en liten by, en liten plats som heter Norrlanda. Märkligt att saker och ting kan heta Norrlanda på Gotland, men det gör det i alla fall. Metodistkyrkan har detta läger varje år, och en av metodistkyrkans dåvarande ungdomsledare, ansvariga och sådär, alltid med på det Norrlandalägret. Hon hette Ingela Karlsson och var och är dotter till dåvarande statsministern Ingvar Karlsson. Och då står våran Sofia och ska ta ett kort med sin kamera utöver havet. Det är väl någon vacker soluppgång eller nedgång eller någonting. Och så står Ingvar Karlsson där, så säger hon: Ingvar, flytta på dig, jag ska ta kort. Och så gör han det. Han är där på besök nämligen. Ja, det var politik på ett annat sätt.
Ja. Gotland är ju annars någonting som känns väldigt aktuellt. Därför att vi har haft Thomas Boström på besök.
Ja, du menar så, det är klart. Och, jag tänkte inte ens på.
Vi har ju spelat in en podd med honom också, som våra lyssnare förhoppningsvis har lyssnat på.
Ja.
Och det var,
en fin helg.
Ja, verkligen. Och när man känner att en gudstjänst går fort, då vet man att det är bra. För det händer inte varje söndag, det ska man veta.
Men han läste en bibeltext, 20-25 versar lång, ganska lång text med andra ord. Det var som att det var änglamusik, det var nektar. Det var fantastiskt. Jag har läst den här bibeltexten om Markus massa gånger. Det här var något nytt. Mm. Jag har aldrig hört den läsas på det sättet.
Ja, nej, alltså han är ju så duktig på att... Alltså han är en... Först och främst är han ju en fantastisk människa överhuvudtaget, bara vara nära liksom. Och han det känns... Jag har inte träffat honom mycket alls. Men han har en fingertoppskänsla. Han vet precis vad människor behöver höra och... liksom kan känna av stämningen på något sätt. Och han berättade några historier där som liknar det som vi har också i Tranås med vår diakonala verksamhet. Och jag tycker att det är så bra att han just belyser liksom att en kyrka är inte en kyrka om man inte har en diakonal verksamhet.
Mm.
Om jag skulle kliva fram och säga det, så skulle ju folk säga, men vad vet han? Så lite den inställningen. Men när han säger det, då blir det som att alla bara, ja, så är det. Och det har ju med hans passion att göra.
Ja, och sättet att lägga orden och texten och leverera. Det är verkligen så. Det man säger. Alltså, Hollywood har ju alltid rätt. It ain't what you say, it's the way that you say it. Så är det verkligen.
Mm.
Men sen har han... Han har ju skrivit mängder. Han är en stor författare på sitt sätt. En stor konstnär också bildmässigt. Och han gör tavlor som är makalöst fina.
Jag läste i Tranås tidning, den här gratis grejen som kommer inte bli igång, att han hade skrivit 750 låtar.
Det kan jag tänka mig.
Det är ju ett livsverk som, ja, det krävs många liv för att få upp det där. Mm. Och det är ju liksom inga, det är inte bara sån här djup poesi liksom, utan många av låtarna är ju verkligen barnvisor, ja, ja, liksom.
Det är så. Jag kommer att tänka på en som har skrivit 800 låtar. Som du känner till säkert. Fast inte vid hans rätta namn. Och nu blir jag själv lite osäker, för jag kommer inte ihåg vad han hette egentligen. Men Eddie Medusa.
Ja.
Som har skrivit allsköns offentlig toalettlyrik. Och fått dem inspelade på kassettband huvudsakligen. Mina bråkiga elever, de är ju Eddie Medusa lyssnare, den saken är klar. Han hette någonting i stil med Nordanstig, alltså någon, kommer inte ihåg riktigt. Men han skrev låtar, dansbandslåtar, han skrev låtar till Ullareds musik, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Och det är inte så illa. 800, det gör man inte så där bara. Och är det säkert inte någon direkt kvalitet, men en och annan är säkert träffsäker som kan leva sitt liv länge. Är det med Rosa? Ah, ja, tillbaka till Thomas Boström.
Ja, ah, jag vill bara rätta det eftersom du gillar sånt.
Ja.
Att han heter Eddie Medusa.
Eddie Medusa, okej.
Okay. Ja. Det känns som att jag har gjort mitt för idag.
Ja, ja.
Rätta eminenta Carl Gustaf.
Ja, 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 ja. Det, jag gillar att bli rättad. Det tror du inte förstås, men...
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är en livslögn du bär på. Mm. Nej, men om man tittar ut över de här, bortom de här stenarna, som är helt fantastiska att titta på. Jag var ute och fotograferade dem också.
Du har säkert lagt upp dem på social redan.
Nej, jag har inte gjort. Men däremot så har jag gått och funderat på att vi är ju på så många intressanta platser. Ja. Så det är nästan så att vi borde lägga upp en massa bilder som vi har tagit på de här intressanta platserna. I alla fall, bortom de här stenarna så ser man ju att de har planterat gran där, eller tall kanske.
Nej, det är gran. Det är nog självsort, fröställningar. Det är nog inte planterat. Det tror jag inte.
För att då jag blir ju lite så här, jag älskar ju att vara på historiska platser.
Ja.
Och då tänker man ju att det har ju pågått ett liv här innan på något sätt. Och jag blir fascinerad av all så här, får ju spel när de är när man bara planterar tall på ett ställe.
Ja, ja, det är aldrig bra.
Men och det blir ännu häftigare om det är självsått på något sätt. Att det är inte är en fysisk människa som har gått där, utan det är någonting som växer av sig själv.
Och inte kan göra annat än självså sig och växa. Och då växer det alltså inte precis i någon skånsk mylla. Det här är ju världens sämsta åkermark vi är på nu.
Mm.
Här är det sten. Och är det inte sten så är det mera sten.
Mm. Och sen ser man någon ung tall, eller vad heter det, björk där mitt emellan.
Ja. Så nu är du inne på rätt spår. Nu är du inne på rätt spår. Bland skog. Den här monokulturen som då slutavverkningar och kalhyggen och du vet allt sånt där.
Mm.
Meningslöst från 50- och 60-talet som då fortsätter fortfarande. Det var, jag har säkert berättat det här historien för dig, men det var Ekonomiekot eller Dagens Eko gjorde ett reportage i Halland, på gränsen mellan Halland och Småland, hos två mycket högkyrkliga trogna skogsbönder. Det var ett tvillingpar, Sigvard och någonting annat, jag minns inte vad de heter. I alla fall, de var där nere för att de där bröderna, 60-70 års åldern, de gallrade, de körde med häst och vagn. De drev sitt skogsbruk som man gjorde för 500 år sedan. Och ja, men det här finns ju ingen ekonomi. Ja, vi klarar oss. Ja, 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 det gör ni kanske. Ni har väl ärvt gården och så. Ja, ja, visst. Och vi, det reder sig och vi tar hand om. Och de hade lite grann underdog-svar på de där Stockholmsfrågorna. Men är det säkert ansvarsfullt det här att ha gran och tall och björk och alv och ask och löv och om vartannat? Ja, det är fin skog. Ja, fin, men är det någon direkt poäng med det? Ja, vi är klara. Och så var de tillbaka till de där standardsvaren. Och det här radioprogrammet, det slutade liksom med, inte en förnysning, men lite åt det hållet, att de där bröderna, de kör på sin egen väg och vi ska väl inte störa dem eller så. Det här var i början av december detta program sändes. Annandagen samma månad kom stormen Gudrun.
Ja, just det.
Då fick ju radion all anledning i världen att åka ner till de här bröderna igen. För det var precis där som stormen hade gått som värst. Grannbönder, där låg det som ett plockepinn. Några skogsbönder längre in mot Småland tog livet av sig. Det hände faktiskt. Och så kommer Sveriges Radio för att göra ett uppföljande reportage om dessa två bröder. Och det första de ser och får höra är att de ställer frågan, hur mycket skog har fallit hos er? Noll träd. Va? Icke ett träd. Varför ska du göra det? Vi har blandskog. Här har inte fallit ett enda träd för stormen Gudrun. Därför att träden hjälper varandra. Och det syns ju inte när det står och blåser och stammarna far åt alla håll och går tillbaka och blåser och nytt. Utan det är rötterna som håller varandra på plats. Jo, det här är ju teologiskt så du förstår, va?
Ja, verkligen.
Och då blev det ett rörprogram om det. Och de där bröderna, de finns på YouTube, är jag säker på. På sitt lite, inte fullt så ordrika sätt. De pratar genom sina gärningar, så kan man säga.
Mm. Vilket också är rätt teologiskt.
Ja, det är ju det vi håller på och framför hela tiden. Att man ska prata genom det man gör.
Ja, alltså jag tänker, när man tittar på den här granen som växer och en och annan björk som står där och tänker att vad mycket de människor som bor i, liksom, i större städer inne i stan går miste om när de inte får, de ser ju bara samma sak hela tiden. Det är höghus efter höghus och efter höghus.
Ja, ja.
Och att se det här, det är ju ren glädje alltså. Att kunna titta på det här och se att här växer liv.
Mm, mm.
Och det är nog inte... Min pappa brukade säga så här att på landet, där lever man. I stan, där dör man. För att min mamma ville alltid flytta in till stan och sådär. Och min pappa var så här, nej, absolut inte. Och när vi gjorde det, testade det då efter att vi hade sålt en restaurang i Söderhamn och flyttade tillbaka till Södertälje. Ja, då blev han alkoholiserad under en period. Ett och ett halvt år så drack han bara varje dag.
Ser du det?
Ja.
Hur gammal var han då? Åtminstone 60?
Nej, någonstans mellan 50 och 60.
Oj då.
Och jag har inte tänkt så mycket på det där uttrycket. Men på senare tid så har det liksom... Ja, han sådde något frö då för 20 år sedan.
Ja, ja.
Och på något sätt så kan jag precis känna så. Att... Här växer liv. Här ser man att det händer någonting. Här finns det något som är bestående. Och åker man in till stan, som dessutom är beroende av allting som vi ser här.
Ja.
Dit åker man för att dö. Nu får man vara tacksam att i vår lilla stad så finns det ganska mycket grönområden. Och man ser att det... alltså det finns skog även inne i centrala stan. Liksom, ja. Så på det sättet. Men i många städer ser det inte ut så. Det är exploaterat så det förslår.
Trondheim är en ganska grön stad när du säger det. Jag har inte precis tänkt på det. Men det...
Nej, men vi har ju en bestående debatt om Ekmarkspark.
Aha.
Där det ska byggas och inte byggas. Och där ska det byggas och inte byggas. Och nu är det väl på något sätt... har man kommit till någon sorts knytpunkt där. där man ska bestämma om man ska göra eller inte. Oh. Då går arkitekten ut. Alltså i ett läge där man har hela stan emot sig för byggnation. Då ska nog inte arkitekten uttala sig. Alltså, det är ju inte snygga ringar på vattnet alls. Och sen det här, nu är vi inne på politik igen.
Ja, det är ju alltid.
Ja, men när de lokala Sverigedemokraterna går ut och börjar prata om den här Ekmarkspark.
Ja.
Och vi delar åsikt på något sätt.
Då, hur känns det?
Nej, men alltså det är klart att det skär någonstans. Men som jag har sagt i alla år är att man kan aldrig jämföra lokala företrädare med rikspartierna liksom.
Du, min fru, hon har egentligen samma dilemma som du ger uttryck för här. När hon nämligen sitter i socialnämnden och det kommer upp ärenden som då hon kommer att ha en åsikt om. Och så har då Sverigedemokraten i samma nämnd, lite mer högut kanske, samma åsikt som min fru.
Mm.
Då vill hon helst inte fortsätta debatten. Alltså hon får lite problem och viskar till honom jämte, ja, egentligen håller jag med dig.
Ja. Nej, men när det är lokal förankring, då blir det någonting annat liksom. Det går inte att applicera de här stora, det som skiljer de partierna. Jag kan många gånger känna, till exempel i lokala val så har jag röstat på Liberalerna. Det skulle jag aldrig göra på riksnivå. Det är ju världens nötter på riks. Men just fram till och med det här valet så har de ju varit fantastiskt bra.
Du, alltså jag måste ju erkänna, jag brukar ju inte vid hot om livet, vid dödsstraff brukar jag ju inte nämna ens för min kära hustru vad jag röstar på. Men när det gäller de lokala valen, kommunalvalen, då är det inte så farligt. Så då får jag väl också erkänna att jag har röstat på Liberalerna just av det skälet att min fru stod på den listan. Jag kryssade för henne naturligtvis.
Ja.
Men det är inte så politiskt som äktenskapligt, så kan man säga.
Nej. Jag kryssade för en annan företrädare.
Ja, ja.
Och sen gick den företrädaren och verkligen skete i blåskåpet.
Ja, så.
Oj. Direkt efter valet, så att det var sista gången.
Okej.
Men däremot så har jag haft en kittlande tanke att jag kanske ska be mig in i det där igen.
Oj.
Jag har ju suttit i Oxelösunds kommunfullmäktige för Vänsterpartiet och varit ordförande för Ung Vänster. Och samtidigt som jag knarkat, jag tänker att om jag inte knarkar så kanske
då blir det Liberalerna.
Nej. Det blir det definitivt inte.
Alltså jag har samma, inte driv kanske, men lite samma inställning. För att jag skulle gärna vilja bli nämndeman.
Mm.
Jag vet inte varför, men det har kanske att göra med att jag håller på med massa utlänningar i socialens kvarter. Och det är ju inte, det är mest sånt där formellt, översätta vissa papper till utlänningsförståelig svenska och sådär. Så det är ganska enkel hantering egentligen. Men begriper man inte ens en formulering som man då får hemskickat, så är det till stor hjälp för den afghanen eller iranien eller Syrien som det gäller.
Alltså,
men då måste man vara med ett politiskt parti.
Mm.
Och där, då blir det svårt.
Mm.
För då måste man ju bekänna färg på något sätt.
Det behöver man egentligen inte alls. För att man behöver ju bara så här, inte vara helt emot det de står för. Det behöver ju inte vara bli någon partipolitisk företrädare där du måste. Och jag har tänkt på det där många gånger faktiskt nu när du säger det. Att du skulle passa som nämndeman. Men det skulle också vara det enda du skulle passa för. För de andra grejerna, det kräver ju någon sorts emotionellt engagemang.
Ja, det har jag svårt att skaka fram.
Ja, och som nämndeman så är det ju allt annat än det man ska ha. Där är det väldigt sådär, det här var gärningen, nu ska vi utgå ifrån det. Inte att den här personen har haft 8 svåra år innan.
Mm, mm.
För det är inte förmildrande omständigheter. Mm. Så det skulle jag verkligen säga till nästa val.
Du, jag kommer tänka på en justitieminister i Sverige för länge sedan. Han heter Sven Romanus. Gammal redan då. Och inte så ordrik, men mycket exakt. Väldigt duktig jurist på alla sätt och vis var han ifrån Uppsala-tiderna framåt. Han var opolitisk. Han var alltså inte, tillhörde inte, han blev utsedd till, om det var i en Fälldin-regering eller Ola Ullsten-regering, jag minns inte. Kan ha varit en av Ola Ullstens korta regeringar tidigt 80-tal. Denne Sven Romanus är då justitieminister och i en ganska het debatt i kammaren så ställs han inför, menar justitieministern att, och skulle justitieministern kunna tänka sig, och vad menar justitieministern med det här och det ena med det femte, och så håller en då, jag minns inte vem, på att grilla honom rätt ordentligt alltså, så att han passerar den tiden som talmannen då har gett alla som ska upp. Och ska det verkligen, och så går Sven Romanus fram och svarar, herr talman, svaret är nej. Sen går han och sätter sig.
Ja, men alltså det är ungefär så jag vill att en minister ska bete sig. Varför ska han ge minister sig in i massa emotionella grejer?
Ja, men det är nära till hans.
Ja, men alltså, de är ju till för att ta beslut.
Mm. Men alltså, i våran riksdag så är det ju ganska städat i
Polen.
Nej,
Italien.
I England.
Ja, det,
Storbritannien. Det, alltså man hör ju de skrik åt varandra och härjar och kallar varandra saker.
Men alltså, få mig att förstå det där. För att jag menar, britterna målar ut sig själva som de mest sofistikerade.
Ja.
De högadligaste nötterna som finns. Och sen när de kommer in i parlamentet, då är de som sandlåda alltså.
Ja. Och så skiljer det ju då kanske 20 meter mellan vänster och höger där. De skriker åt varandra. Och talmannen får hålla klubban i verke. Den saken är klar. Så att han tystar ner dem där.
Men varför är det så? Vet du det?
Nej, vet inte det. Och ja, det är ju säkert sekelgammalt, men de kanske tycker att de gör en politisk vettig gärning genom att hålla den traditionen vid liv, jag vet inte.
Men annars tänker jag på mycket på Polen och Italien. Där är det ju fistfights alltså i parlamentet.
Ja. Nu finns det till och med ett uttryck, polsk riksdag.
Ja.
Polish parliament, som betyder att det är ingen ordning på någonting. Och inget, bara massa tugg och snack och inget händer. Men det kommer ifrån verkligheten. För mellan 1650 och 1800, alltså en ganska lång period i Polen, det som då var, i stort sett så fanns det bara staden Warszawa som var Polen, och sen ökade det något och man kom under ryskt inflytande och rysk annektation helt enkelt. Men de har sitt parlament, de har sin riksdag igång. Då har alla riksdagsmän i Polen vetorätt.
Okay.
Har du hört något så dumt? Så inget blir ju någonsin beslutat. Det finns alltid någon som säger nej, veto. Därför är polsk riksdag samma sak som en enda hönsgård.
Ja, vilket man i och för sig skulle kunna placera på vilken riksdag eller vilket parlament som helst i världen.
Jaha. Challenging myself to speak what's in my heart, to believe in dreams that are bigger. I'm letting go. I'm letting go. Om jag tänker, du jobbar så snabbt ibland. Tänker
så, tänker stor och klumpig.
Ja, jag är stor och klumpig. Men du är större och klumpigare.
Nej, inte klumpigare är inte.
Ja, jag undrar om inte det ligger något i det också.
Nej, du skapar din egna fantasi.
Ja, jag får bara ta en liten följdfråga då. Hur många gånger har du kört Vasaloppet? Ja, tack för mig.
Hur många gånger har du gjort Svenska Klassiken?
Nej, inte någon.
Tack för mig.
Kommer aldrig göra.
Tack för mig.
Ja, det är bra.
Hör du, det här coronaviruset.
Vad är det med det?
Jag har bestämt mig att jag inte ska bli indragen i det här. Liksom. Att inte bli påverkad av det. Men jag kan inte låta bli att påverkas av det. Nu väljer man att stänga ner gymnasiet och högskolorna.
Ja, ja.
Du är ju en minst sagt påverkad grupp. Eftersom du är lärare till yrket.
Ja, men jag är inte så påverkad av i personligt och rädslomässigt och sådär, va? Inte tugg. Verkligen inte tugg. Men jag gillar att följa nyhetsrapporteringen. Det är nästan så att mellan lektionerna så sitter jag och tittar på YouTube och filtrerar bort till den här dagen eller den här timman. Alltså upplagda klipp. Gärna med sökordet Iran. Och inte för att det gläder mig, men det intresserar mig. Hur många i prästregeringen som har dött den här veckan? Hur många som officiellt har dött i hela Iran? Senast var det någonting över 1000, strax över 1000. Samtidigt så klippet efteråt som jag hann med mellan två lektioner är, det var ju från exilregeringen. De har en exilregering också. Av utrikesiranier. En jätteduktig kvinna som var president i exilregeringen. Hon talade inför den amerikanska senaten. Via skärm, storbild. Och enligt henne så var det 3000 lite drygt som då var döda i corona. Död och pina. Och det är tänkbart att det kanske är tre gånger så mycket dödsfall och mer än tre gånger så mycket infekterade än vad de officiella siffrorna är. Och att jag är intresserad beror mest på att jag tror att prästregeringen, ayatollah-regeringen faller detta år. Men det har jag ju sagt 100 gånger.
Ja, det har du verkligen gjort. Men jag känner inte heller någon rädsla för själva viruset, men däremot så ser jag ju hur samhället liksom krackelerar inifrån på något sätt. När, ja men alltså det blir ju så när allting stängs ner och folk verkligen bunkrar för att de tror att det kommer hända någonting.
Ja, det är ju en mänsklig och ganska lättförståelig och också barnslig reaktion.
Men har du upplevt det någon gång?
Nej. Tror jag knappast.
För jag menar, vi har ju, det är inte första gången som Sverige befinner sig i någon sorts krisberedskap.
Nej.
Men det har aldrig liksom varit på det här sättet.
Nej. Alltså jag minns en sak som inte hade att göra med att bunkra, men att spara på ett på nationell nivå. Och det var när det var väldigt låg vårflod 1971. Kan ha varit. Det vill säga, då blev det elransonering. Och Lennart Hyland i sin Hylands hörna, han sa till folk, nu går ni och släcker alla lampor som ni inte behöver ha för att se på tv. Och så gjorde man det. För att spara el. Och det var ju på den tiden som allting hette Vattenfall och sådär, och möjligen Sydkraft, och det var statligt. Så det var ingen som tjänade på det, fanns ingen privat, och ingen som förlorade på det heller. Men det var någon sån där nationell medvetenhet att nu ska vi försöka spara här. I väntan på vårfloden hette det. Och sen så ebbade det ut. Några år senare blev det oljekris och oljepriset gick i höjden och man fick bensinransonera och sådär. Och det skälet. Men det här var det närmaste jag kan minnas i alla fall.
Alltså man har ju pratat om det här. Det finns ju till och med ett uttryck för det här. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men sådana här människor som har byggt sina egna bunkrar för, du vet.
Ja, survivors och survivalist finns det på engelska. Men hamstrar är det du tänker
ja,
på?
Ja, men typ att man är så uppe i att det kommer hända någonting snart. Så att man liksom har förberett allting för, så att man är redo och bunkrat med burkmat och liksom så här. Och det är ju så långt ifrån verkligheten för mig. Alltså det är ju... Tänker jag på en människa som är koko, så tänker jag på en sån människa som går runt och är rädd för det liksom. Men det är omöjligt att inte bli påverkad av att man ser att det är tomma hyllor i affärerna.
Ja, faktiskt. Det är ju lite märklig syn, det måste man säga. Ja, jag skulle ju... Vid ett sånt där nödläge, då skulle jag bara notera att ja, jag är en av alla andra miljoner som då kommer att ha mindre och få tänka mig för och sådär. Men jag ska se till att mitt dragspel fungerar. Ja.
Så du menar att du ska bidra med katastrof till katastrofen? Jag säger som Sven Broman.
Sten Broman.
Sten Broman. En man... Vad säger han?
En gentleman, säger han.
Ja, en gentleman är en man som kan spela dragspel men som låter bli.
Ja. Såg jag då.
Det kanske var hans bror Sven som sa det. Jag vet inte.
Han hade en bror faktiskt.
Som... Säger du att han heter Sven, då dör jag.
Jag minns inte vad Sten Bromans bror hette, men han var yngre och han var sängligan och sjuklig och han dog sen i sin sjukdom. Men han var ett geni. Han samtalade med, skrev brev med, korresponderade med en svensk Nobelpristagare i fysik. Vad sjutton hette han? Och det här är alltså tidigt 1900-tal. Ja, alltså det var en riktig supergeni, den där brodern Broman. Ja, nu har jag glömt bort både hans namn och Nobelpristagarens. Men det var förmodligen den första svenska Nobelpristagaren i fysik. Okay. Cetelius kan vara det. Ja, spelar ingen roll. Så han hade en bror. Jajamän.
Ja, det hade på känn. Men jag har funderat mycket på det där. Så jag vet inte om det har med att man på något sätt blir äldre. Men det där med att ha en brevkompis har jag funderat väldigt mycket på.
Mm.
Så jag har ju några stycken i mitt huvud som jag funderar på att skriva ett första brev till.
Du menar papper och penna, alltså den nivån?
Ja, men alltså skriva den på datorn.
Ja, det är inte lika äkta.
Nej, men jag har ju så fruktansvärt dålig handstil.
Ja, skriv långsamt då.
Ja, men jag kan inte skriva långsamt. Ja. Gud vad du försöker hitta fel i det här nu.
Jag försöker lära dig hur man gör.
Mitt första brev kommer med all säkerhet gå till Mikael Jänder.
Ja, det kan jag tro.
Så att han är ju lite, man vill ju ha svar liksom, det får man alltid av Mikael Jänder.
Ja, och du, alltså apropå dålig handstil, där har du föredömet framför andra. Han skriver så fult så att man skrattar.
Grejen är så att när jag skriver, då har jag ju 1000 tankar. Och jag är ganska snabb på att skriva.
Arrhenius, Svante Arrhenius, nu kommer jag på Nobelpristagaren. Oviktigt, fortsätt.
Att jag tänker när jag skriver på något sätt. Och då blir det jättesvårt när man skriver för hand.
Ja.
Men skriver man på dator så går det väldigt mycket fortare.
Ja,
jag skulle kunna skriva på dator först och sen bara skriva av. Det blir inte heller samma sak.
Du är inte lika äkta det.
Nej. Och sen vet jag att jag kommer ju rasa över priserna på frimärken. För senast jag skickade ett vanligt brev, det måste ju ha varit för 20 år sedan eller någonting. Då kostar det ett frimärke 5 spänn.
Ja, vad kostar nu då? Jag har ingen aning.
Typ 9, såg jag.
Ja.
Det är inflation där.
Ja, och de får vara glada för alla små vykort de får bära ut posten numera.
Ja, eller Postnord.
Ja, just det.
Och de, alltså man tänker ju så här, startar man företag, då ska man vara bra på det man gör. Mm. Postnord, de är ju inte ens bra på att dela ut brev. Man skulle nästan kunna säga att de är dåliga på att dela ut brev.
Ja, men de arbetar uppförsbacke och de har ju sin danska, sitt danska ben att stå på också. Och det är tydligen där som den ekonomiska skon klämmer. De förlorar miljarder på att ha slagit ihop med danska postverket, säger man från den svenska delen. Ja. De danska brevbärarna och de danska brevlådorna var och kanske fortfarande är röda.
Ja, det är de.
Ja. Och alla brevbärare hade röd uniform.
Ja.
Jag vet inte varför.
Kan ju ha med flaggan att göra.
Ja, kan vara något sånt.
Danska postverket. Eller någonting sånt där. Jag har en kompis som heter Diana. Hon bor på Åland.
Mm.
De får post en gång i veckan.
Oj.
Det är ungefär vad jag tänker att jag skulle kunna vara trivsamt nöjd med också. För ungefär så ofta jag kollar. Jag har ju sånt postfack.
Ja.
Så ungefär så ofta, och jag kollar det kanske en gång i veckan.
Men du, alltså, det går ju åtminstone en Ålandsbåt och möjligen då också en, som det heter från Finland, Sverigebåt till Åland varje dag.
Ja.
En en eller två minstare till Åland.
Ja, men det handlar väl också om att det ska finnas någon som delar ut dem.
Ja, ja, för all del.
Så att, nej, jag vet inte. Men just på, sen vet jag inte om det är permanent eller om det bara är perioder. Så. Men det här påminner lite grann om hur det var i skärgård. Förr i tiden, då fick man ju post en gång i veckan där. Likadant när man bodde på camp. Vi hade ju en camping när man mindre.
Ja, ja.
Då var det också sådär att postlådan tömdes en gång i veckan.
Ja, ja.
Hade man glömt att skicka sina semester i kort då, så fick man ju vänta. Skicka dem när man kom hem eller något.
Ja.
Mm. Men det, jag tycker det är jobbigt att jag blir så nostalgisk. Alltså jag blir varm och känslomässigt berörd på något sätt när jag tänker tillbaka på hur saker och ting var.
Ja, men det är en rätt god reaktion. Det är en rätt god känsla tycker jag.
Jo, men innebär det att man är missnöjd med hur samhället ser ut idag? Eller det måste vara en reaktion på någonting.
Jo, men alla har alltid tänkt så. Och det var bättre förr och allt det där, va? Och det har ju aldrig varit bättre förr. Aldrig någonsin. Det finns alltid en uppsjö av ting som var sämre förr jämfört med hur det sen blev. Men det är...
Ja, men nu får jag nog stoppa. Jag kan tänka mig så att judarna under förintelsen ändå tänkte att det var bättre innan Hitler tog igång.
Där har du ett okränkbart skäl, ja, som stör mitt resonemang här. Men det är i allmänhet, tror jag, att folk alltid har sagt så. Människor har alltid sagt så. Och ja, allting har varit bättre förr.
Men det är ändå ingen falsk känsla på något sätt. För att det åkte Postnord förbi precis. Att när man befinner sig i en situation som vi sitter här nu och tittar ut genom fönstret, så vet vi inte vad som händer.
Nej.
Men det som har varit, det kan vi på något sätt processat i huvudet. Att minns du när det...
Mm-hmm.
Och det är ju sällan man minns. Jag minns till exempel inte när jag hade vattkoppor.
Mm-hmm.
Men jag minns definitivt när liksom den känslan som man får när det är något barn på tv som får vattkoppor, då blir de jätte och då kan jag liksom connecta med den känslan.
Mm. Det blev en rätt god känsla.
Ja, men alltså det är klart att det är enklare att knyta an till sånt. Mm. Än den osäkerhet, speciellt nu. Vet du inte, alltså varje dag känns som att läget förändras hela tiden.
Mm.
Och även om man inte är rädd eller känner sig särskilt påverkad av det, så dels så finns det en spänning i det. Vad händer nu?
Mm.
Hur reagerar mankind på det här?
Mm. Jo, jag håller med dig. Och vi har väl skött coronacirkusen i Sverige på ett annat sätt än man har gjort i jämförbara länder. Jag vet inte. Igår så hade vi en temadag, vi har det ibland. Och idag och imorgon skulle det då vara motsvarande andra slags aktivitetsdagar, temadagar. Det innebär bara att det vanliga schemat är så att du spelar, man gör andra grejer som har med ens ämne att göra, men som möjligen har en lite lättare karaktär, lite roligare, lite allting sånt där, du vet. Och det bestämdes igår att idag, denna dag som idag är, igårdagen alltså, då kör vi temat som vi har bestämt, men imorgon gör vi det inte. Och all gymnastik och idrott kommer ske utomhus från och med nu, och eleverna uppmanas, rekommenderas, nästan tvingas vara ute på rasterna. Och ja, du vet, sånt där, va? Små saker, men det är sånt som sätter en lite seriös prägel på ens vardagsliv.
Ja.
Inte för att jag vet om det är rätt eller fel att ha gympa ute hela tiden, men ja, alla elever var ju väldigt emot och gnällde och hade sig.
Ja, men det ingår.
Ja, ja.
Men jag tänker att rent, är det mindre smittorisk om man är ute, eller?
Ja, antagligen.
Okay.
Antagligen, frågan till mig.
När det var final i Melodifestivalen för en tid sedan, så kom den här frågan upp. Ska vi ställa in eller ska vi köra utan publik? Eller? Och då tyckte jag så här, men oj vad larvigt.
Men nu,
ja, då berättade han att Danmark hade kört 2 veckor tidigare eller någonting och hade gjort det utan publik. Tänkte att oj vad folk överreagerar.
Ja. Men ja, det är ju värre egentligen när själva europeiska Mello kommer och stor final och massa länder inom kort. Hur ska de göra då? Det olympiska spelen i Tokyo i sommar någon gång ska genomföras. Mm. Har de skjutit på det en månad eller två? Eller det stora, mycket dyra arrangemang som står här och balanserar?
Ja, alltså när det gäller Schlagerfestivalen då.
Ja.
Eller Eurovision. Det kommer nog ställas in, tror jag.
Tror du det?
Ja.
Ja, ja. Jag gråter inte, men jag noterar att då är det mycket investerat kapital som står och...
Ja, men du kan ju tänka dig alla hockeysäsonger och fotbollssäsonger ja. Som har ställts in nu.
Ja, det stämmer.
Alltså de som har spelat hockeyn i år i de 3 högsta serierna har ju spelat helt i onödan.
Ja, nästan.
Det är ju liksom... Ja. Och de miljonintäkter som de SHL-lagen har missat om nu när det inte blir något slutspel, så det är ju... Det här kommer att påverka hockeyn i flera år bakåt, framåt i tiden.
Ja, det är helt övertygad. Det kan nog vara så.
Men samtidigt så, det är ju bara ett fritidsintresse.
Ja, men det är ju livet, det är liv och död för en stor del. Inte bara för spelarna och lagledare och sådär, utan för publiken och det är det enda de hakar upp sitt liv på.
Jo, men då kanske det är något gott att de får...
Ja, ja, jag håller med dig.
Däremot så tror jag att skulle fotbollssäsongen ställas in så kommer det att bli ramaskri. Alltså, för det påverkar inte bara i Sverige utan i övriga världen också. Jag menar, vilka ungar springer inte runt med Barcelona-tröjor och, och italienska ligan, det tror jag inte ens kommer att dra igång sen i juli eller vad det blir.
De ligger ju genast mycket sämre till, det är klart.
Så att, ja. Men det är inte svårt att hitta teologiska skäl till att det här händer.
Ja, är du inne på profetisk nivå nu eller?
Ja.
Okej, får vi höra.
Nej, men jag har inget specifikt exempel. Men det här med att den världsliga världen kommer falla. Och att omvändelse är det enda sättet att säkra sin existens. Liksom. Det blir ju mer än övertydligt. Det som är tråkigt är att kyrkorna faller för grupptrycket på något sätt. För det finns inget krav på att man ska ställa in gudstjänster eller sammankomster eller sådär. Det finns bara ett gäng rekommendationer liksom.
Ja, ja.
Så det tycker jag är jättetråkigt.
Mm.
Sen kan jag fatta så här stora sammankomster som Fylla i Stockholm har varje år.
Ja, ja, ja.
Det kan jag fatta, för där är det ju väldigt många människor i rörelse. Men som på en liten sketen bruksort liksom.
Ja.
Varför ställer man in där?
Mm.
För samma människor som du möter i kyrkan kommer du möta i affären. Mm. Och då är du i alla fall smittad då i så fall.
Och då får man ställa in affären och det gör man ju inte gärna.
Nej. Så att, men sen tycker jag det är lite kul när affärer går ut och säger så här: nu börjar vi med att köra hem grejer till, är du 70 plus så kör vi hem grejer till det.
Ja, 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 ja.
Som till exempel vår lokala butik här Hemköp gör. Det är jättefint, men sen så börjar man tänka så här: men vänta, varför gör du det här? Jo, för att du har ju en massa färskvaror som kommer att bli kasserade om inte du får dem sålda. Och eftersom i alla fall 30% av all försäljning går till sådana här...
70 plus?
Ja.
Ja.
Så är det klart att de...
De hakar på det.
Ja.
Och så lite billigare bara för att och sådär. Ja,
ja, så kan man förena nytta med nöja liksom. Så. Ja, ja. Det finns ju en massa dumma argument.
Så fungerar kapitalismen. Det kan du ju tänka på din vänsterkant.
Ja. Jag har hela tiden sagt att vi måste gå ifrån det till att bli mer solidariska och...
Du, alltså, jag ger en stickreplik och du hoppar in i den här politiska bassängen direkt.
Ja, men det är för att jag andas att slåss mot orättvisor.
Jo, men det är bra. Det är utan tvekan bra. Och just nu så använder du rätt verktyg och svärd och vapen också. Alltså de vapen Paulus talar om.
Mm.
Ja, ja, ja.
Men sen är det ju en... en obestridbar sanning att alla kristna människor egentligen är vänster. Det är bara det att de inte har kommit till insikten.
Ja, så är det så. Okay. Det
finns ju inget blått parti som propagerar för medmänsklighet och att göra gott när du kan göra gott och sådär, utan snarare äta upp din granne om det är så att du inte vill spendera pengar på mat.
Du kommer ihåg vänsterbandet, progbandet Hoola Bandoola.
Ja, Mikael Wibe och Björn.
Jajamän. Björn Afzelius som faktiskt har släkt och familj i Tranås, kan du tänka dig?
Ja, det kan jag.
Allt nog. Han är ju död, han dog 99, det är ju jättelänge sedan, 21 år sedan, det är inte klokt. Mikael Wibe är fortfarande en stor profet på det sättet och igång. Med outspätt engagemang får man nog tillägga. Det ska han ha all heder av. Allt nog, Hoola Bandoola hade någon reunion av något slag. Jättegamla var de redan då, någon gång på 90-talet. Och körde någon turné. Och då, det spelas in på tv naturligtvis och sändes och sådär. Och då var det några riktigt engagerade, relativt unga män som stod fram vid scenen och hoppade och följde med och kunde alla texter och allt det där. Och ett par av dem hade någon knapp på tröjan eller skjortan eller kavajen där det stod Moderaterna. Alltså en moderatknapp. Så då var tv-reporterna naturligtvis som en hök på. Varför står ni här och diggar och är med i den här vänstervridna musiken? Jo, men det ska man göra. Ja, varför då? Du är ju inte alls... Nej, men det här är bra musik. Ja, men vadå? Det här är ju inte alls ditt budskap. Nej, men du vet, alltså högermusik. Ja, högermusik, det är marscher. sa den. Och han hade hittat rätt där. Högermusik liksom finns inte annat än marscher och nationella sånger och raska flickor och käcka gossar och sånt där annat vandrfögelskräp. Så de hakade på Hoola Bandoola trots att de inte höll med.
Nej, det är klart, alltså, det är ju underklassen som har stått för allt kulturellt som vi har att presentera i den här världen. Så är det bara.
Idag tar du i, tror jag.
Ja, men så är det.
Du, jag kommer att tänka på en riktig underklassare som har levererat kultur. Han heter Axel Pettersson. Honom har du aldrig talat om.
Nej.
Men möjligen har du talat om Döderhultan.
Nej, inte.
Ja, du borde. Han finns på Göteborgs konstmuseum. Han finns på Nationalmuseum i Stockholm. Han var från Döderhult utanför Oskarshamn. Och pappan dog halvtidigt. Mor och barn var kvar och fick klara sig bäst de kunde. Enkla småbrukare och sådär. Han hade en viss fallenhet för teckning och naturvetenskapliga ämnen i det som då hette lägre läroverket. Det vill säga möjligen motsvarande högstadium. Och efter det så fick han hoppa av för att försöka bidra till försörjning. Men han hade lite skolgång där i alla fall. I Oskarshamn. Och de flyttade fram och tillbaka och hamnade då inne i staden Oskarshamn. Där han fick en liten någon skjul på gården. Satt han och täljde. Gubbar i trä ungefär som Emil Lönneberg täljer i sin snickerbo.
Mm.
Och han hade lite god hjälp där i sin estetiska och mycket kulturella gärning av den som också fanns där. Han heter Edvin Källström. Edvard Källström. Som var en ornamenterare. Alltså han gjorde också i trä utskärningar på kyrkdörrar och olika skulpturer i trä och också i lera och i metall och så, va? En rätt erkänd. Och sen fick han i sin tur, Edvard Källström, en riktigt erkänd Arvid Källström. Med stipendieresa till Rom och Paris och sådär. Han var förresten den Arvid, han var förresten morfar till Håkan Juholt. Inte för att det spelar så stor roll. Men det var Döderhultan, Axel Pettersson. Han sitter och skär sina gubbar. Och gör dem så träffsäkra. Så att man ser på bara en liten blinkning i ett öga i de här grovt och rustikt skurna träfigurerna. Han får fram alltså en blick och ett uttryck som är häpnadsväckande. Man tittar på de där bilderna eller figurerna på Nationalmuseum. Man bara säger, oj, det här är kvalitet alltså. Man kan stå där och småskratta för sig själv för man känner igen. Och han gör det med en viss ironi. Han har en grupp som är jättekänd som heter Bröllopet. Då står det en präst med sin svarta kappa och bibeln uppslagen. Och så står då en dräng som då ska gifta sig i brudgummen och ser lite ensam ut. Och så står det en något mera trygg blivande fru då, bruden. Hon står med ett stort fång blommor som då är brudbuketten, men liksom extra stor för att dölja magen eftersom hon naturligtvis är gravid. Och prästen ser väldigt, ja, han får fram allt det där och inte ett ord sägs. Man ser precis vilken stämning det är i lokalen mellan de här två i relation till prästen och hans man får vara en kulturellt begåvad estetiker för att få fram det där bara med hjälp av ett stycke ved och en kniv. Och han blir sen någorlunda erkänd, denne dödehultare. Han var lite egen. Han gick omkring i galoscher. Alltid. Året om och in och ute. För det skyddade honom från blixten. Om blixten skulle slå ner i honom.
Ja, men jag säger ju det. Alla han för sig. Koko alltså.
Det är en sån där charmig egenhet bara. Och så hade han ett blommostopp som var alldeles för stort som vilar på öronen. Men han blev någon erkänd och fick så där lite betalt framåt slutet av sitt liv. För de figurerna han hade täljt och fortfarande täljde. Ja, det var Döderhultan.
Det har varit trevligt, som vanligt. Carl Gustav Holger. Dags att knyta ihop den här säcken som du har spretat upp på bidraven.
Ja. Är du med? Jag ska göra det.
Ja.
Men då får jag nästan ta ett citat här. Nu ska jag inte citera Bibeln, som jag gärna gör annars. Nu ska jag citera just Axel Pettersson. Nu ska jag citera Döderhultan. När han säger på sin Kalmar län småländska följande: en nype mull, det är allt vad en är.